First in a test in the United States New Mexico desert, then 5,000 miles away at Hiroshima, and then again at Nagasaki, came the world-shaking explosions of the atomic bomb.
I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita, and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that, one way or another.
There can be no peace in the world until the military power of Japan is destroyed.
Du lyssnar på podden Researching Peace, Alva Myrdal Centrum, en podd från Uppsala universitet. Idag säger jag varmt välkommen till vår tidigare statsminister, numera ordförande för fredsforskningsinstitutet SIPRI, Stefan Löfven. Vi är så glada att ha dig här. Tack för att du tar dig tid.
Absolut, det är ett nöje.
Vi ska prata en del om kärnvapen, nedrustning, NATO och även blicka lite framåt och så. Men allra först innan vi gör det så tror jag att det är många med mig som är ganska nyfiken på att höra hur du har haft det sen du klev av posten som statsminister för 1,5 år sedan.
Jag har haft det bra, jag har kunnat landa, spendera mer tid med min fru som ändå tycker att jag borde kunna spendera mer. Men jag bestämde mig också att jag kan inte bara sitta ner och inte göra någonting. Så ungefär med början i februari-mars i fjol så påbörjade jag ett årligt uppdrag för FN med att vara som kallas för co-chair för en high level advisory board som det heter på FN-språk för att fundera på hur vi kan ta fram mer förslag på ett effektivare multilateralt samarbete vad gäller fred, klimat och andra frågor. Så det har jag ägnat ett år åt ungefär, inte heltids men ett års tid. Ordförande SIPRI, som du sa, ordförande i Palmefonden och jag har samarbete, eller jag har assisterat, försökt hjälpa Kailash Satyarthi, fredspristagare samma år som Malala, som har ägnat hela sitt liv åt att bekämpa barnarbete. Och jag lärde känna honom när han fick fredspriset. Jag har bestämt mig för att honom vill jag assistera, försöka hjälpa så gott jag kan med politiska kontakter och vad man kan göra för att komma in i olika politiska forum. Så det är lite gott och blandat. Jag har det bra.
Ja, det låter som du har fyllt upp.
Ja, det är,
men vad är den största skillnaden eller förändringen i din vardag?
Jag upptäckte en gång i december efter att jag hade avgått när jag var ute på stan med min fru att jag kommer att på mig själv att jag behöver inte gå och fundera nu på skolor och infrastruktur och försvar och allt det där. Så jag insåg att det hade gått och grunnat rätt mycket. Även om jag tyckte att jag var bra på att koppla av, så insåg att det var någon konstant, någon typ av press eller så. Så det är den stora skillnaden, att det inte alltid behöver vara tillgänglig för olika frågor och framförallt kunna välja lite mer själv. Men ja, jag tror det är den största skillnaden.
Och du nämnde ju, vi har pratat om SIPRI här lite då. Jag föreställer mig att det var ju kanske fler än SIPRI som hörde av dig till dig då när du slutade som statsminister. Vad var det som lockade dig med att tacka ja till just det uppdraget?
Jag har alltid varit intresserad av internationella frågor, inte minst fredsfrågor, därför att det är så avgörande för oss människor naturligtvis att kunna leva i fred och säkerhet. Det är en sån grundläggande sak, så att jag, det har alltid intresserat mig. Idag har vi varit på Alva Myrdal Center, så att Alva Myrdal var en förebild, en stark förebild för mig, liksom Inga Thorsson och andra. Så för mig var det lätt att säga ja till det. Jag vill gärna bidra. Vi lever också i en väldigt problematisk värld och vi måste hela tiden hålla sikte på att det bästa att vi kan bidra med till människor, det är fred och säkerhet. Det är inte konflikter, det är inte spänningar, det är inte misstro, utan det är faktiskt att bygga förtroenden och bygga broar, minska spänningar. Och då menar jag att SIPRI spelar en viktig roll att kunna bidra med underlag, fakta, vara en organisation som jag vet har väldigt högt förtroende runt om i världen. Och då att få leda en sån organisation, det är naturligtvis väldigt, väldigt inspirerande. Mm.
Och nu är det som du nämnde då hos oss här på Alva Myrdal Centrum på Uppsala universitet idag. Och vi jobbar ju för nedrustning av kärnvapen. Och hur tror du att SIPRI och AMC kan jobba tillsammans?
Ja, eftersom SIPRI levererar sin typ av fakta, antal missiler till exempel, kärnvapen och hur det ser ut, en bild som många litar på, och AMC har sin bild, sin kunskap också, väldigt djup kunskap om, om också de fysiska villkoren, så att säga, vad kärnvapen faktiskt är för någonting, och att vi kan lära oss mer om det. Det samarbetet, det tror jag är redan, men kommer att bli ännu mer fruktbart.
Och är det rimligt att tro att organisationer som SIPRI och AMC verkligen kan påverka, kan förändra?
Ja, det tror jag. Inte ensamma, men utifrån sina roller att bidra inte minst med kunskap. Vi behöver ha en mer gemensam bild av olika saker i världen. Tyvärr har bilden blivit allt mer fragmenterad. Men det verkar som att regioner, människor, länder tyser till sina egna fakta. Och ju mindre den gemensamma bilden är, ju farligare är det. Vi behöver vidga den gemensamma bilden. Det här är fakta, det är så här det är. Där spelar både AMC och SIPRI en viktig roll. Så på det sättet så kan man absolut vara med och vända.
Du är ju född 1957, säger jag rätt.
Mm, det är rätt.
Och då växte du upp under kalla kriget.
Mm.
Tycker du att man kan se en sån upprustning igen nu i världen?
Ja, tyvärr så är det ju, som jag sa tidigare, för mycket av misstro mellan länder. Vi har en stor geopolitisk kamp mellan USA och Kina, till dem kopplade andra länder. Så vi riskerar att få en regionalisering av världen, några stora block som egentligen bara, det kännetecknas bara av misstro. Och det är naturligtvis, i den delen är det likadant, det är mycket som är annorlunda, ja. Men jag ser en stor risk att vi hamnar in. Ja, vi är redan på väg in i det, och det är därför vi måste ha sikte på efter det här. Vi måste skapa något mycket, mycket bättre. Alltså som bygger mer på förtroenden och samarbete. Så att även om det finns en konkurrens i världen, så måste den måste bygga på att vi kan leva i fred med varandra. Vi kan leva i en konkurrensutsatt värld, men det ska inte leda till konflikter, och framförallt inte till väpnade konflikter. Så att ja, det är en besvärlig tid, men vi kan komma ur den också.
Och hur aktuell skulle du säga att frågan om kärnvapen har blivit de sista åren?
Den har blivit mer aktuell, och jag menar på att den måste bli mer aktuell. Nu är det tyvärr beroende på det här kriget och Putins mer eller mindre förtäckta hot om att använda kärnvapen, så har den ju kommit högre på dagordningen. På 80-talet så var den väldigt högt uppe på dagordningen, och vi hade faktiskt en situation där Ronald Reagan och Gorbachev förhandlade om minskning av antalet stridsspetsar, och hade faktiskt en funderingar på också, går att gå så långt som att ta bort kärnvapnen. Så den har kommit upp på dagordningen, och jag tycker att det är viktigt. Det är bra, därför att jag jämför ofta med klimatomställningen, som är viktig att säga, och de här två motsätter inte varandra, men bara för att åskådliggöra att klimatomställningen, säger ju ändå experterna, att vi har några år på oss att korrigera det här nu, se till att vi får ner utsläppen så att vi undviker en uppvärmning som är högre än 1,5 grad. Men kärnvapnen, de är här och nu. De är ett existentiellt hot vartenda andetag vi tar, varenda timme vi lever, varenda vecka. Och därför menar jag att den förtjänar kärnvapenfrågan en högre plats på dagordningen. Och där är det nu tyvärr beroende på Putins hot. Men den måste upp på dagordningen, för att det här är så existentiellt.
Hur mycket hade du att göra med kärnvapenfrågan under åren som statsminister?
Ja, det kommer till exempel då det här förbudet, alltså FNs förslag om förbud, som vi sa att vi kan inte rösta ja att vi går med i detta förbud, alltså som land Sverige. Vi behöver undersöka det riktigt noga, vad innebär det? Och där utrikesdepartementets egen undersökning visar att den riskerar att försvaga NPT, alltså icke-spridningsavtalet. Och det är det som är basen i vårt arbete mot kärnvapen och minskande kärnvapen. Då kan vi inte försvaga den basen med att gå in i någonting som är ändå relativt osäkert, och där ingen av kärnvapenmakterna fanns med. Så där fanns det en ganska lång diskussion. Den är svår, därför att jag kan känna känslomässigt för egen del att, ja, det är klart att jag vill säga att vi borde förbjuda kärnvapen. Den här vägen var då inte den rätta. Men jag har ju själv nu som sagt var lett ett FN-arbete under ett års tid, och där är en av våra slutsatser att kärnvapnen borde fasas ut till senast 2045. Då har vi haft ett sekel av idioti faktiskt, för det är det frågan om med kärnvapen. och låt oss nu se till det. Men det är medlemsstaterna som måste fatta beslut. Men jag har varit på den frågan rätt länge.
Mm. Du var inne lite på Putin, här att han skramlar och så. Hur reella tror du att de hoten är?
Svårt att säga, men det är klart att det finns en oro med en person som kan ta på sig ansvar för sån ödeläggelse, sån förstörelse av ett land. Det är en stad i praktiken är utplånad. Bomba, sjukhus, daghem, bostäder utan urskiljning och civila människor dör, barn våldtas, barn kidnappas och skickas till Ryssland. En person som kan ta på sig ansvaret för det, kan man fråga hur långt kan en sån person gå? Jag hoppas och tror att exempelvis Kina ändå är en sån makt och har sån påverkan på Putin och Ryssland att de förhindrar det här. Och jag utgår verkligen från det att de kontakter som ändå Putin har, samarbeten som han har med andra, att de förstår att det här det vore helt förödande. Jag tror inte Kina vill att det ska gå så långt, och därför hoppas jag också att de verkligen anstränger sig för att se till att de inte gör det. Mm.
Har du träffat Putin?
Jag har träffat Putin en gång i Sankt Petersburg för några år sedan.
När du var statsminister?
När jag var statsminister. Det var på de har årligen ett seminarium där de bjöd in de nordiska länderna, så vi har nordiska ledare som träffade honom dels tillsammans i en mer publik övning, och sen var det också bilaterala möten, så att jag träffade honom där, ja.
Och bilateral, då var det bara du och han alltså?
Ja, med respektive delegationer, kanske var 4-5 personer ytterligare på vardera sidan.
Hur var det?
Ja, det var ju korrekt och artigt. Det görs ju alltid upp en dagordning, båda vet vad vi ska prata om, och vi ska tala om vilka punkter som ska tas upp, och man förbereder naturligtvis sina ståndpunkter. Jag framförde ju vår kritik vad gäller annekteringen av Krim, men också det som gick då i östra Ukraina. Så, och han svarade naturligtvis med att det var ju folkets önskan, och jag minns inte vad det var, men båda vet nog ungefär vad som kommer att sägas.
Ja, har ett manus nästan? Eller?
Lite så, men inte bara, men man är väl förberedd om vilka frågor som måste tas upp, måste sägas. Det tas naturligtvis noteringar från ett sånt samtal, så att vi vet att vi har sagt det vi ska säga. Och motparten är alltid i sådana här bilaterala samtal samma sak. De tar ju också noteringar. Så att det var väl inga överraskningar, det var ett artigt samtal. Inga större förvåningar där. Men, och då hade vi fortfarande en förhoppning om att vi skulle kunna både ge uttryck för det vi tycker är på riktigt fel, annekteringen av Krim som ett sådant exempel. Men samtidigt går att hitta samarbetsområden där vi kan göra nytta. Och för både samarbetet i sig och nytta, miljöområdet exempelvis. Men som också bidrar till att öka förståelse mellan länderna. Öka tilltron till varandra. För det är det som är så viktigt, att behålla en dialog av något slag. Nu visade det sig tyvärr att Putin hade senare valt att ändå göra den här fullföra en invasion, och tyvärr så gjorde han ju det.
Mm. Var du förvånad när du vaknade upp här i februari förra året?
Varningarna hade ju kommit, och inte minst USA och UK var ju tydliga i sina signaler även utåt från sina underrättelsetjänster att det är det här som kommer. Medans europeiska länder var mer tveksamma. Så den information vi fick var mer att nej, men riktigt så långt kom han att inte gå. Amerikanerna sa att man gör inte de här truppförflyttningarna, förflyttningarna av materiel och allt vad det nu var, utan att faktiskt fullfölja. Så det visade sig att de hade rätt. Så att jag var ju inte helt oförberedd på det. Men det är väl alltid så hos oss att vi hoppas in i sista på att förnuftet måste få segra. Nu gjorde det tyvärr inte det.
Vi är ju inne lite redan nu och blickar ut mot världen, men om vi ska komma in lite på NATO också. Hur tror du att ett eventuellt NATO-medlemskap skulle påverka Sveriges möjligheter att jobba med nedrustningsfrågan internationellt?
Jag menar att Sverige kan göra det ändå, ska göra det ändå. Därför att det är klart att vi går nu med i NATO, det har ju naturligtvis en bakgrund i den här fullskaliga attacken från Ryssland gentemot Ukraina, går in i Ukraina. Det ändrar hela bilden, hela säkerhetsläget i Europa, och dessvärre så förstörde både den europeiska säkerhetsordningen och den globala dessutom, så nu gäller det att reparera det så gott det går. Men det får komma lite senare. Så att Det är trots allt, jag skulle ha gjort samma sak om jag hade varit statsminister, därför att som sagt det förändrar läget helt. Mm. Finland väljer väldigt tidigt att visa att vi kommer att söka medlemskap i NATO. Då blir Sverige stående helt ensam, och dessutom att vår närmaste samarbetspartner i försvarsfrågor var ju Finland, är Finland. Och om den samarbetspartnern då börjar koncentrera sig mer på NATO, så kommer vi att försvagas av flera skäl, och då så fanns det inte mycket att välja på. Men jag tycker ändå att det är ändå så att det mesta som politiska ledare, regeringar, parlament kan bidra till, kan ge invånarna, det är ju säkerhet på riktigt. Och då är det att minska den här misstron, minska spänningar, bygga broar, utveckla dialoger. Och därför så är det alldeles klart för mig att även i denna svåra situation med detta fasansfulla krig och andra krig för den del i världen som pågår och konflikter, så måste man hela tiden hålla en blick på och en ambition att eftersträva någonting annat. Och där tycker jag att Sverige ska spela en aktiv roll tillsammans med andra likasinnade i NATO, för att inte bara tänka hur vi ska rösta upp. Det är nödvändigt just nu. Vi är i en sån situation nu. Så att försvara freden just nu, det handlar om att Ryssland inte får vinna det kriget. Det är faktiskt så det ser ut. Men det långsiktigt hållbara, det är någonting annat. Och det måste vi tala för.
Mm. Och på vilket sätt tror du att man kan påverka nedrustning? Alltså, jag tänker utifrån din erfarenhet, rent praktiskt. Hur kan man påverka nedrustning med hjälp av något?
Ja, nedrustning kommer ju av ett ökat förtroende. Så att det är multilaterala samarbetet som måste bli starkare och mer bygga på mer förtroende, så att man kan öka förtroendet mellan länder, mellan regioner i världen, och den vägen komma till en annan situation. Det är allt ifrån handel och andra samarbeten. Kevin Rudd, förutvarande premiärminister i Australien och dessutom utrikesminister i Australien vid tidpunkt, han har ju resonerat om det här geopolitiska kampen mellan USA och Kina, där han menar att de måste hitta ett sätt att umgås som både innebär att man vet varandras röda linjer, men också där man kan konkurrera på handel, produktion och vad det kan vara, och samarbeta. Vilka områden ska man samarbeta på? Och för mig är det uppenbart att klimatet är en sån utmaning, så vi måste ha ett globalt samarbete. Vi klarar inte det själva. Inget land, ingen region i världen klarar detta. Där är ett sånt område hälsofrågor med tanke på pandemin som har varit, och inte minst naturligtvis fred och nedrustning. Så det finns tydliga områden där världens länder måste samlas för att samarbeta, och då kan man börja bygga förtroende på ett annat sätt. Då. Men det kommer också möjligheter till nedrustning.
Är NATO ett sådant exempel, menar du? Eller missförstår jag nu?
Förlåt,
är NATO ett sådant exempel där man samlas och samarbetar, menar du? Alltså där, nej, på liknande sätt?
NATO är ju en samarbetsorganisation, men bra att du frågar för att jag förklarar. Nej, det jag menar är att det gäller inte bara NATO här, utan här gäller att samla världens länder. Du måste få alla världens länder och regioner inte minst att se att vi har mer att tjäna på att samarbeta. Vänd ifrån konflikt och upprustning. Jag minns när vi under min tid som statsminister så ökade, vi beslutade om ökning av försvarsuppgifterna med 80%, och då räknar jag ändå fram till det som ska implementeras 2025. Mm. Men ungefär 80%.
Det var ju inte i skuggan av Ryssland-Ukraina-kriget.
Det var en rejäl ökning, och det berodde på att ökade spänningar i och med annekteringen av Krim och det vi såg i vår omvärld, Ryssland, och vi kom från en ganska låg del. Men jag tror varenda gång vi diskuterade detta och beslutade om våra förslag till förändringar, förbättringar, förstärkningar, så ställde jag samtidigt frågan, vad gör vi i den andra änden? Vad gör vi för att vara med och bygga förtroende och minska spänningar? För det, återigen, det är det som är det långsiktigt hållbara. Så att jag menar att vi har en viktig uppgift där, och då är det naturligtvis, måste hantera USA och Kina, den spänningen. Men och vad spelar EU för roll i det? Och Sverige kan spela en roll i EU, kan också spela en roll i NATO. Och ska så göra, menar jag, för att hela tiden hålla fredstanken och nedrustningsmöjligheterna vid liv.
Vi har varit inne lite på det med förhandlingar och så också. Du är ju känd som en expert på att leda tuffa förhandlingar. Kommer du i din roll i det här, på SIPRI, på något sätt att vara med i någon sorts förhandlingar kring kärnvapen, tror du?
Har inte en aning. Nej. Och vi vet inte vad SIPRI kan få för eventuell roll. SIPRI finns där. nu för att tillhandahålla så mycket kunskap och fakta som möjligt, men också och naturligtvis policyförslag, men också i de konflikter eller liknande spänningar där SIPRI kan ge sin roll, men det bygger på att de som de facto har konflikten eller spänningen, det är de som måste avgöra vilka mått och steg som kan tas, vilka aktörer kan vara aktuella att delta. Så det är inte upp till SIPRI att bestämma, men SIPRI finns ju där. Det är klart att vi vill vara ett forum. Om vi kan underlätta en dialog av något slag så ska vi naturligtvis göra det.
Mm. Och vad tror du kommer hända med nedrustningsfrågan framöver om vi blickar framåt?
Jag hoppas för det första att det blir mer tryck i nedrustningsfrågan. Jag tror just nu att vi utifrån ett europeiskt perspektiv, om vi utgår därifrån, så som jag sa, Ryssland får inte vinna det här kriget. Därför att då är nog säkerhetsordningen definitivt borta. Det är skadad redan nu, men vinner man kriget också, då ser omgivande delar av världen okej. Det är okej att flytta gränser med militärt våld. Så det får inte hända. Ukraina måste vara kvar som en självständig stat. Så att just nu måste vi vara realistiska och inse att nu kräver freden den här ansträngningen som vi gör nu, stödet till Ukraina militärt, ekonomiskt och så vidare, humanitärt. Men som jag sa, hela tiden måste tanken finnas på att det är en bättre värld vi vill ha. Det vi kan inte, om vi ska se det här som liksom utvecklingen nu, fortsätta härifrån och bara uppåt med upprustning och mer konflikter, ja, då har vi skapat en situation för våra barn och barnbarn och för kommande generationer som vi inte vill. Och heller inte för oss själva naturligtvis. De som lever i helvetet, får man ändå säga, i Ukraina nu, vill ju inte se det här, och vi önskar dem något helt annat. Så att vi kan aldrig släppa tanken på nedrustning. Men som jag sa, då måste det börja byggas förtroenden. Hur kan man vända det här? Och då har politiska ledare en väldigt, väldigt stort ansvar. Att inte se allting svart och vitt. Jag vet att Robert Kennedy en gång har sagt att John F. Kennedys viktigaste lärdom ifrån Kubakrisen 1962 var att man måste kunna stå i den andra nationens skor. Så att jag tror att det där är ett ansvar för politiska ledare att, därför att vad som hände då, det var att för att Khrushchev skulle dra tillbaks missilerna som var på väg till Kuba, så drog USA tillbaks missilerna från Turkiet. Och då menar John F. Kennedy att det var det han såg. Okej, om jag nu sätter mig i Moskva och ställer mig i Khrushchevs skor, så förstår jag vad han menar med det där.
Mm.
Där är ett ansvar som politiska ledare har. Och framförallt nu när vi tänker framåt, bortom, när vi en gång kommer till fredsförhandlingar vad gäller Ukraina här och Ryssland, men andra konflikter också, kan ledare ställa sig i andra nationers skor eller sätta sig i deras position och förstå bättre deras utgångspunkter, så tror jag att en hel del är vunnet. Så där någonstans får vi ändå börja. Men just nu gäller det att stå emot Rysslands aggression, men sedan hela tiden håll tanken på det går att skapa något mycket, mycket bättre, mycket, mycket säkrare. Vi måste ge våra barn och barnbarn något annat.
Men många menar ju också att det just på grund av Ryssland och Ukraina och det som händer är naivt att prata om nedrustning, att det är inte tid att göra det.
Nej, man kan aldrig tycka att det är naivt, tycker jag. Jag tycker inte det, utan det vore naivt om vi säger att nu vill vi ha fred, nu får det bli fred imorgon. Ja, det är naivt. Så det är därför jag säger att just nu är fredsarbetet, det är lite kluvet, men just nu handlar det om att Ryssland inte får vinna detta krig. Därför då är liksom hela säkerhetsordningen, hela världsordningen, då är den ställd på ända. Och då har vi en osäker tid för lång, lång, lång tid framåt. Så Ryssland får inte vinna kriget, Ukraina ska vara kvar som en självständig stat. Men man kan inte låta bli att tänka på också, när väl du kan påbörja någon typ av samtal, få eldupphör, samtal, fredsarbete, fredsförhandlingar. Vi kan ju inte släppa den tanken. Utan den måste vara igång nu, så när väl det finns en tid för det här, när väl tiden är rätt, då ska vi vara förberedda så gott det går. Vi kan liksom inte börja då utan med allting, utan försök att tänka redan nu. Då, man får säga naivt om det, men jag menar på att det är en skyldighet det är skyldighet vi har faktiskt att tänka också den andra tanken.
Mm. Och hela den här aspekten då med att Ukraina gav upp sina kärnvapen och den biten. Vad tänker du kring den aspekten?
Ja, det måste kännas väldigt bittert för Ukraina att ha ett avtal då med, också med Ryssland i det här fallet. Då, med försäkring om att vi ger upp våra kärnvapen, men vi har ett skydd och ni kommer inte att attackera oss, och så gör man det ändå. Så där måste vi dra lärdomar av, och det tror jag att inte minst Alva Myrdal Center kan bidra i lärdom. Jag vet att det pågår ett arbete för att analysera också sanktioner, både negativa och positiva sanktioner, som det var i det här fallet för Ukraina. För lärdomar måste dras, därför att vi vill ju komma till en situation när kärnvapenmakten kan säga att vi kan avvara, men då måste det finnas tillräckliga säkerheter för att vi ska göra det. Det här fallet, det uppenbarligen dög inte den garantin, därför att Ryssland fick en sån auktoritär ledare som struntade fullständigt i det. Hade egna ambitioner att bygga ett nytt Storryssland. Så att det finns aldrig några garantier, men vi måste dra lärdomar av hur vi kan ge bättre garantier än det här.
Mm. Kände du igen, alltså, tänker du utifrån alla år som du var i politiken, något liknande där man inte höll ett ord i det här måttet?
Internationellt menar du? Ja, jag vet inte. Alltså det här är så gravt. Det är så otroligt gravt så att man får nog leta, det finns säkert flera exempel, men det här var så otroligt gravt. Det är ändå nation, alltså i upplösningen av Sovjetunionen, och ändå fanns möjligheter att bygga någonting annat efter Sovjetunionen och få, trots upplösningen av Sovjetunionen, att få fredliga förhållanden och stabila förhållanden på kontinenten. Det fanns ju ändå den möjligheten. Kalla kriget tog slut ett tag och det såg väldigt bra ut, och då menar att det hade varit fel att inte pröva, naturligtvis. Men jag kan inte dra mig till minnes någon. Det finns säkert flera exempel.
Hur tror du då att den yngre generationen kan påverka opinionen kring nedrustning och tankarna kring nedrustning framåt?
Väldigt mycket, och jag hoppas verkligen att det ökar det, ungdomarnas engagemang. Det är för att, som jag sa, klimatfrågan med all rätt, den är oerhört viktig. Den är också existentiell. Så där är otroligt tydligt vad ungdomar har gjort för att bygga upp opinionen och förstå också, få flera ledare att förstå allvaret. Men den här frågan är ju nästan ännu mer akut, just därför att den är så existentiell här och nu, varenda sekund, varenda minut. Så att jag hoppas och tror att ungdomar kommer att engagera sig mer, bilda opinion. För det är som sagt inte bara vi som lever här och nu, utan det är bara att tänka sig de fruktansvärda scenerna och bilderna vi har sett från Hiroshima och Nagasaki. Det var relativt små atombomber jämfört med vad som finns nu. Och jag tror att vi behöver spela upp mer utav vad kan det innebära om en atombomb släpps över Uppsala eller Stockholm eller Norrköping eller Oslo eller Hamburg eller vad innebär det egentligen? Ja, det kommer att se ut så här, det är rent. Och då är det vi här och nu, ja, men det är framtida generationer. Det är det som står på spel. Det är precis som i klimatfrågan, bara det att den här är så existentiell här och nu och inte bara några år framåt.
Stefan Löfven, tusen tack för att du var med i våran podd Researching Peace för Alva Myrdal Centrum. Nu ska du vidare.
Ja, utrikespolitiska föreningen ska jag till, och det ska bli jättekul. Ja.
Och hur ser din sommar ut sen?
Och ja, det blir mest Örnsköldsvik där min fru och jag har husen. Kommer nog säkert att bli någon resa, något jobb där mitt i också. Det vet jag, därför kontinenten är ju mer i arbete under juli också än vad Sverige är. Så att det blir lite blandat, men mest ledigt.
Tack igen för att du var med oss och önskar dig en trevlig sommar.
Tack detsamma.
Tack. Samma.